USA och Västeuropa, sidan 141. Efter andra världskriget blev USA västvärldens obestridde ledare. Tidigare fanns en stark skepsis i USA mot att blanda sig i europeisk politik, men nu, i och med motsättningen till Stalins Sovjetunionen, var det annorlunda. Ett nära samarbete, både ekonomiskt och militärt, etablerades därför efter 1945 mellan USA och de västeuropeiska länderna. USA, ett land av möjligheter och klyftor, sidan 141. Tillväxten i den amerikanska ekonomin var god efter kriget. Landets starka industri och avancerade forskning utgjorde grunden för dess maktställning i världen. USA var en stor marknad och arbetsmarknaden var anpassad för att gynna företagsamhet, vilket innebar att det var lätt att få jobb, men inte lika lätt att få anställningsskydd. Den ekonomiska friheten innebar att det fanns möjligheter för många att bygga upp en egen förmögenhet, men innebar samtidigt att klassklyftorna blev betydande. De två stora partierna, republikanerna och demokraterna, hade stora likheter, men en skillnad fanns i synen på fackföreningar och sociallagstiftning. År 1947 genomdrev republikanerna en lag som begränsade fackföreningarnas möjligheter. President Truman, som tillhörde demokraterna, försökte utan framgång avskaffa lagen men lyckades införa viss sociallagstiftning. Denna skillnad mellan partierna blev bestående. Traditionen från 1800-talets nybyggartid att man som individ har rätt att bära vapen höll i sig även under hela 1900-talet. Många amerikaner uppfattade rätten till skjutvapen som närmast en mänsklig rättighet. Trots fler mord än någon annanstans i världen ifrågasattes sällan vapentillgången. Tvärtom ansåg många att skjutvapen var nödvändiga för att de skulle kunna skydda sig mot rån och överfall. Medborgarrättsrörelsen. Andra världskriget ledde till att de svarta ställning förbättrades i USA och under 1950-talet skedde ett genombrott. Sidan 142. Högsta domstolen förklarade 1954 att rassegregation i skolorna var olaglig. Nu skulle inte en skola med enbart vita elever kunna hindra svarta elever från att skriva in sig. Ändå fanns de som försvarade rassegregationen, särskilt i sydstaterna. Delstaten Alabama blev 1955 ett testfall när en svart kvinna i staden Montgomery, sömmerskan Rosa Parks, vägrade att lämna sin plats i bussen till en vit man. Hon hade nämligen satt sig längst fram i bussen på en plats som var avsedd endast för vita. Parks blev arresterad och dömd till böter. Den svarta befolkningen inledde då en bojkott av stadens bussar. Den leddes av en ung präst vid namn Martin Luther King Jr. Bojkotten väckte stor uppmärksamhet både i USA och internationellt. Ett år efter Rosa Parks vägran förklarade USAs högsta domstol att segregation på allmänna transportmedel var olaglig. Den svarta medborgarrättsrörelsen och dess icke-våldsinriktade ledare Martin Luther King fick allt fler anhängare. Med stöd från de federala myndigheterna lyckades de bryta den öppna rasdiskrimineringen. Vid presidentvalet 1960 segrade demokraten John F. Kennedy som verkade för sociala reformer, framförallt lägre pensionsålder och höjd minimilön. Efter att Kennedy 1963 mördats blev hans vicepresident Lyndon Johnson ny president. Både Kennedy och Johnson engagerade sig för de svartas rättigheter och en medborgarrättslag antogs 1964 som förbjöd all form av diskriminering. Sidan 143. Efter mordet på Martin Luther King 1968 fick medborgarrättsrörelsen mindre betydelse. Rasfrågan har sedan dess inte varit lika brännande, men har blossat upp då och då i form av kravaller i de större städernas förorter. På föregående sida en bildtext längst ner till vänster. Martin Luther King Jr. var under 1960-talet den ledande förkämpen för svartas rättigheter. Med en konsekvent icke-våldsprincip hävdade han att rassegregationen skulle brytas. Den 28 augusti 1963 ledde King en marsch till Washington där ett massmöte vid Lincoln Memorial samlade 250 000 människor ur olika samhällsgrupper. Vid detta tillfälle höll han ett tal som sen blivit legendariskt om ett framtida jämlikt samhälle där orden "I have a dream" var ett återkommande inslag. Åter till sidan 143, jag läser i rutan högst upp. Amerikanska presidenter efter 1945. 1945-53 Harry S. Truman, demokrat. 1953-61 Dwight D. Eisenhower, republikan. 1961-63 John F. Kennedy, demokrat. 1963-69 Lyndon B. Johnson, demokrat. 1969-74 Richard M. Nixon, republikan. 1974-77 Gerald R. Ford, republikan. 1977-81 Jimmy Carter, demokrat. 1981-89 Ronald Reagan, republikan. 1989-93 George Bush, republikan. 1993-2001 Bill Clinton, demokrat. 2001 och vidare George W. Bush, republikan. En bildtext till höger. Den 20 juli 1969 lyckades det för första gången att landsätta människor på månen. Från rymdskeppet Apollo 11 tog sig astronauterna Neil Armstrong och Edwin Aldrin ned på månen. En tredje astronaut, Michael Collins, var kvar i moderskeppet som gick i satellitbana kring månen. Bilden visar en knapp från 1968 med de tre astronauterna. Från Vietnam till Irak. Vietnamkriget var det längsta kriget i USA:s historia med 60 000 dödade amerikaner. År 1969 blev republikanen Richard Nixon ny president och övertog kriget men också de tekniska framstegen. I juli 1969 lyckades amerikanerna genomföra den första månlandningen med rymdfarkosten Apollo 11. Men Vietnamkriget präglade Nixons presidentperiod. Trots stark kritik från krigsmotståndare blev han omvald 1972. Under valkampanjen upptäcktes att presidentens medarbetare gjort inbrott i demokraternas valhögkvarter. Nixon förnekade all inblandning, men när det två år senare visade sig att han vetat om försök att dölja medarbetarnas inblandning tvingades han avgå. Den enda president som tvingats avgå i förtid. Händelsen kallas Watergate-affären efter den byggnad i Washington där inbrottet skedde. Sidan 144. USA blev politiskt sett mer kluvet. Under 1980-talet var den konservative republikanen Ronald Reagan president. Under hans tid ökades försvarsutgifterna starkt samtidigt som skatterna sänktes. Ett stort budgetunderskott uppstod, men Reagan var populär bland annat för sin fasthet mot Sovjetunionen. Missnöje med ekonomin förde under 1990-talet demokraterna till makten. Under Bill Clintons tid som president återhämtade sig ekonomin. Han förde en aktiv miljöpolitik men ifrågasattes som person på grund av sexskandaler, särskilt en relation med en praktikant i Vita huset. Det gick så långt att Clinton ställdes inför riksrätt men frikändes. Den konservativa och kristna högern återtog den politiska makten och den republikanska presidenten George W. Bush tillmötesgick storföretagens intressen och tonade ned miljöpolitiken. Terrorangreppet 11 september 2001 ledde till att regeringen prioriterade kriget mot terrorismen. På hemmaplan innebar detta ökade befogenheter för polisen och andra myndigheter att kontrollera medborgarna, vilket vållade en kritisk debatt. Bush drev också 2003 fram invasionen av Irak, se sidan 163. Kritikerna menade att USA på nytt, liksom i Vietnam, blivit krigförande i ett avlägset land och utan en klar idé om hur kriget skulle kunna avslutas. Till vänster en bildtext. År 1947 föreslog den amerikanske utrikesministern George C. Marshall att ett återuppbyggnadsprogram skulle skapas för Europa. Det var ett sätt att få fart på Europas ekonomi och indirekt stoppa spridningen av kommunismen. Sovjetunionen stoppade de östeuropeiska ländernas möjlighet att medverka. Marshallplanen, i vilken 16 länder deltog, kan ses som ett första steg till vad som senare blev Europeiska unionen. Europasamarbetet, sidan 144. Efter andra världskriget var de flesta länderna i Europa härjade av kriget. I Västeuropa satsade de olika regeringarna på en snabb återuppbyggnad med bistånd från USA, Marshallhjälpen. USA uppmuntrade också till samarbete mellan de västeuropeiska länderna. Rädslan för Sovjetunionen fanns hela tiden i bakgrunden. Samarbetet i Västeuropa tar form. En del av västsamarbetet ledde 1952 till bildandet av kol- och stålunionen. Sex länder i Västeuropa beslöt att samverka om sin stålproduktion. Det betydde att två av andra världskrigets förlorare, Italien och Tyskland, här gällde det Västtyskland, skulle samarbeta med några av sina tidigare motståndare, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Sidan 145. Eftersom kol och stål är av stor betydelse för vapenproduktionen och förtroende skulle byggas upp länderna emellan, skulle besluten fattas gemensamt. Senare utvidgades kol- och stålunionen till en ekonomisk gemenskap kallad EEC, European Economic Community. Det var en tullunion, det vill säga de sex länderna skulle ha tullfrihet mellan sig och gemensamma tullar utåt mot andra länder. För de nordiska länderna var det inte aktuellt att ingå i kol- och stålunionen. De ville inte underordna sig den typ av gemensamt beslutsfattande som denna byggde på. Istället utvecklade de ett eget nära samarbete med från 1954 gemensam arbetsmarknad och passfrihet. Det nordiska samarbetet utbyggde senare till allt fler områden. Alla nordiska länder ingick i det europeiska frihandelsområdet, EFTA. Europasamarbetet under kalla kriget. Under kalla kriget återhämtade Europa sig, men på olika sätt. För Storbritannien gällde det, efter att dess kolonier blivit självständiga, att anpassa sig till att vara ett europeiskt land bland andra. För Frankrike, som ville behålla sina kolonier men inte kunde, betydde kol- och stålunionen och EEC att landet istället kunde bli ledande i Västeuropa. För Italien och Västtyskland betydde det nya samarbetet att länderna blev accepterade av sina grannländer som pålitliga demokratier. För Västtyskland innebar dessutom varje decennium en stark tillväxt med bättre levnadsstandard för den egna befolkningen. År 1952 var Västtysklands export större än importen. Sidan 146. Volkswagen blev ofta symbolen för det tyska undret, Västtysklands snabba återuppbyggnad till en stark industrination. Västtysklands VM-guld i fotboll 1954, undret i Bern, betydde oerhört mycket för att psykologiskt stärka västtysklarna. Nu kändes det som om Västtyskland hade skakat av sig det nazistiska oket och återigen var ett normalt land. Storbritannien ansökte under 1960-talet flera gånger om medlemskap i EEC, men den franske presidenten Charles de Gaulle sa nej. Han ville att Frankrike skulle fortsätta vara det ledande landet inom EEC. Först vid tredje försöket och efter de Gaulles avgång fick britterna komma med. Samtidigt, 1973, upptogs också Irland och Danmark, båda ekonomiskt knutna till Storbritannien, som medlemmar. Med 9 medlemmar kallades organisationen EG, Europeiska gemenskapen. Under 1970-talet avvecklades diktaturerna i Portugal, Spanien och Grekland och alla tre länderna blev under 1980-talet nya EG-medlemmar. På sidan 145 finns en bildtext nere till höger. Folkvagnen, tyskan Volkswagen, blev en symbol för Tysklands återhämtning efter andra världskriget. Bilen, som var utvecklad under 1930-talet, började produceras i serietillverkning från 1948. Med sin robusta kvalitet och sitt överkomliga pris blev den snabbt populär både i Europa och Amerika. Den är med över 22 miljoner exemplar världens mest sålda bilmodell. Och åter till sidan 146, bildtexten uppe till vänster. Västtysklands guld i fotbolls-VM 1954 betydde mycket för den tyska självkänslan. Åter fanns det möjlighet för tyskar att känna stolthet över det egna landet. Bilden visade tyska laget just efter finalsegern mot Ungern. Fördjupning och utvidgning. Vid mitten av 1980-talet beslöt EG att fördjupa sitt samarbete, men perspektiven på detta var olika. De ledande politikerna menade att länderna borde bli en gemensam marknad där varor och tjänster utan hinder skulle kunna köpas och säljas mellan medlemsländerna. De önskade också flytta allt fler beslut från de enskilda medlemsländerna till EG. Detta var inget problem för de stora länderna med många röster i EG, men var ett bekymmer för mindre länder som i praktiken knappast kunde påverka de gemensamma besluten. Sidan 147. En annan olikhet fanns i ländernas ekonomiska ställning. Samtidigt som den tyska ekonomin hela tiden blivit starkare hade Frankrike fått ökade ekonomiska problem. När det kalla kriget upphörde och det blev aktuellt med att återförena Tyskland insåg den franske presidenten François Mitterrand att ett återförenat Tyskland, sidan 159, skulle bli större och mer betydelsefullt än Frankrike. När EG vid början av 1980-talet beslöt att vidga samarbetet till betydligt fler områden ingick att man också skulle skapa en gemensam valuta. Detta var ett franskt krav för att godkänna Tysklands återförening. Genom den gemensamma valutan hoppades Frankrike och andra länder få del i Tysklands starka ekonomi. Det vidgade europeiska samarbetet bytte nu namn till EU, Europeiska unionen. Kalla krigets slut skapade nya förutsättningar för EG-EU. År 1995 tillkom 3, 2004 10 och 2007 2 nya medlemmar. EU beslöt också att förhandla om medlemskap med ytterligare länder på Balkanhalvön samt med Turkiet. Ovanför kartan står EUs framväxt och jag läser bildtexten till höger. Det västeuropeiska ekonomiska samarbetet omfattade från 1952 6 länder och var en del i deras gemensamma skydd mot det sovjetiska hotet. Gradvis utvecklades samarbetet och efter kalla krigets slut bildades den europeiska unionen från 2007 med 27 medlemmar. Årtalen visar när respektive land blev medlem. Flera länder förhandlar 2008 om medlemskap och det kan senare bli ännu fler. Vilka länder är inte medlemmar? Varför? Sidan 148. Tänk kritiskt. Olika synsätt på EU. Historiskt sett är EU unikt som en union mellan självständiga nationalstater. Bland historiker finns en skiftande syn på EU och dess föregångare. De flesta är överens om att EU gradvis blivit en stabiliserande faktor i Europa och att organisationen har främjat handeln. Däremot råder det helt olika bedömning av vilken roll EU har spelat i övrigt. Både bland politiker och historiker går åsikterna isär beroende på vilket perspektiv som anläggs. De som sett positivt på EU har hävdat att organisationen tryggat freden i Västeuropa och varit pådrivande för Östeuropas demokratisering. De kritiska menar att EU bara byråkratiserat politiken och att freden i Västeuropa mer beror på att Tyskland, alltså Västtyskland, blev en demokrati efter andra världskriget. Östeuropas demokratisering ses inte heller som något EU åstadkommit utan som ett resultat av att Sovjetunionens ineffektiva planhushållning i längden inte klarade kapprustningen med väst. Hur kan man förklara att det finns så olika synsätt på EU? Frågor till texten. 1. Vilka är de ledande politiska partierna i USA? 2. Vad var medborgarrättsrörelsen? 3. Förklara Watergate-skandalen. 4. I vilka steg har EU utvecklats? 5. Vilka länder blev medlemmar när? 6. Vilken betydelse hade Tysklands återförening för tillkomsten av en gemensam valuta? Diskussionsfrågor. 1. Vilken betydelse har det om en amerikansk president är demokrat eller republikan? 2. Presidenterna Nixon och Reagan lyckades etablera goda relationer till sovjetledarna. Hur kom det sig? 3. Varför skapades EU? 4. Vad avgjorde vilka länder som blev EU-medlemmar? Sidan 149.